nu kommer nästa program här i min lilla serie om Erik Magnusson. Och ni lyssnar på Radio Tyresö, 91,4, och jag heter Gunilla Grell Lundgren. Vi sitter här i Udby Café och det pågår förberedelser här inför serveringen som börjar om någon timme. Så det slamrar och bullrar lite, men det får vi stå ut med, kära lyssnare. Ja då Erik, nu har korna åkt.
Ja, de är väck nu och det känns ju tomt när man har levt ihop med korna sedan man föddes, kan man ju säga. Va? Och de har ju präglat ens liv och den ständiga passning och kontroll man måste ha, så att säga, om man har kor. Va? Och man måste arbeta alla dagar och det här. Va?
Mm. De blev som kompisar, förstår jag.
Ja, det blir ju det. Vissa av dem så kommer man ju lite närmare, kanske beroende av olika händelser som inträffar.
De var ju inte fler än att ni kunde skilja eller känna igen de olika individerna, antar
ja,
jag.
Ja, det här vi har haft, det är ju en liten besättning så att säga, när man hade 14-15 avelskor och sen så att säga ungdjuren och det här, då visste man ju mer vad det var. I dagens stora mjölkbesättningar och också köttbesättningar så är det ju bara ett EU-nummer i örat som gäller och i övrigt ingenting. Va? Mm.
De här mådde ju så bra, det såg man ju.
Ja, de här har ju trivts förträffligt och de har legat i sin skock här ute i solen på sommaren. Och
ihop med tjuren många gånger, det gjorde de nu på slutet såg jag.
Ja, vi satte in en tjur här och när det blev klart att det var köpare så att säga här som gärna ville ha dem så köpte vi snabbt en tjur på Svartsjö Kungsgård.
Jaha, så han var ny den där tjuren?
Ja, han hoppade in, han har ju gått med en flock upp på Svartsjö Kungsgård. Ja, under försommaren och sen så blev han väl glad i ågen när han fick komma ut igen.
Men han såg så fredlig ut. Jag brukar ju gå här genom kohagen. Jag brukar gå runt dem. Men så gick jag lite i kanten här för ja, någon månad sedan eller så. Och då plötsligt så får jag se en som ser ut att ha så kraftigt huvud. Så jag tänkte, hjälp, är det en tjur här? Och jag var ganska nära. Men han bara tittade på mig så jag kunde gå förbi. Jag var inte så väldigt nära.
Han var väldigt fredlig den här och trevlig. Man kunde klappa om hur som helst. Och det har varit därför också vi har köpt mycket av här aveltjurar från Svartsjö så att säga, för de har dem med och låter de här som så att säga sitter inne där arbeta med dem som en viss terapi, va?
Ja.
Och det gör att de går och klappar de här kalvar och kor och alltihop och de här, så att de föds upp med att de är vana vid folk, va? Mm. Går man till stora andra köttdjursbesättningar så är det ju inte på det sättet, va? Utan då blir de rädda och en del hispiga och sånt där, men de här är väldigt lugna och fina.
Jag vet ju att du har fått så renrasiga kor, du har avlat på dem i många, många år. Och då undrar jag, blir det godare kött när de är renrasiga?
Ja, det ska det väl egentligen bli, utan köttsmaken här i Sverige, den har ju varit rätt dålig och folk har köpt vad som helst. Va? Det är ju först när vi fick de här duktiga svenska landslagskockarna som det vart någonting annat, och de började ju på sina krogar som de ju inrättade börja bli inne och gå på det här. Som sa ju de att smaken sitter ju i fettet och att det skulle vara melerat med fett om det skulle vara någonting att ha, va, och så vidare. Och det har ju då förändrat det här väldigt, så att klassning och alltihop har ju förändrats när det gäller kött. Så att där har skett en mycket stor förändring och folk har blivit, tror jag, betydligt mer medvetna i det sammanhanget.
Mm. Sen smak kan man ju diskutera vad som är godare än något annat.
Ja, ja, för ett tag, om du tänker dig tillbaka, så var det inte så länge sedan de här damerna som höll på i tv då, att det fick ju inte vara något fett.
Nej, just det.
Och då blev det ju att i stort sett så skulle det bästa köttet vara älgkött om man inte har något fett i stort sett på. Men det blir ju ofta torrt och smaklöst och jobbigare att hålla på med. Så att de här landslagskockarna vet nog egentligen bäst vad de har.
Ja. Korna kommer till haningen nu då?
Ja, de kommer till Hammarby gård där om du på nere i Haninge. Ligger, om man åker in vid, ja, säg ungefär Haninge, Österhaninge kyrka där nere. Och så kommer man Åvavägen, ner mot Åva. Och där ligger det här ganska snabbt när man kommer in i den här gården som är stor på hästar också. Har de här ryska baskirhästarna som ju är,
ja, just det.
Ja, är bättre när det gäller allergiker och sånt. Ja.
Jag har tittat på kartan var gården ligger så man kanske kan åka dit och hälsa på korna.
Ja, jo, det finns folk i grannskapet som redan dagen efter hade varit och hälsa på dem. Ja.
Vet att jag råkade gå förbi här precis när korna åkte iväg.
Jaha.
Då tyckte jag kände sorgligt också.
Ja, ja. Det har för många bönder varit bittra stunder och ännu var det egentligen för bönderna för när den sista hästen åkte.
Asså.
Ja, jag vet de här slaktdjurstransportörerna vi hade som åkte här och körde. Och slakteriföreningen, han sa just det att han hade ju kört alla de sista hästarna, va? Och att det var mycket svåra och skeden.
Hästen var väl mera kompis kanske?
Ja, ja.
Korna var ofta en flock ändå.
Hästen var en kompis och betydde väldigt mycket och också en viss statussymbol. Och det ser man om man tittar på alla gamla fotografier tagna på bondgårdar och så står man av familjen i allmänt uppställd, men där står också hästarna med, va? Det ska man tänka på. Ja, och det är just det här man liksom ville betona det vad man hade. Ja, så att det ingår överallt.
Jag håller just nu på och läser boken om Årstafruns dolda dagböcker. Det är sånt som inte har varit ute tidigare. Det är en biografi om henne. Och där står det då att korna, det var kvinnornas. Men hästarna, det var killarnas,
ja,
avdelning.
Ja, det är den gamla fördelningen helt klart. Och som man nu har svängt på så att säga. Va?
Asså?
Ja, men det var inga kvinnor som vi höll på i stallet inte. Det var männens det, och de var hästkarlar som man sa många och var oerhört duktiga på hästfrågor och allting det här. Mycket intresserade. Och så att det var, men kvinnorna hörde hemma, de fick mjölka kor, va? Och hålla på med det.
Sitta på pallen.
Ja, fördelningen var egentligen på, man säger som om man tar Tyresö gård här då, herrgårdsjordbruket, så var det ju det att statarhustrurna var tvungna att mjölka. Det var de som var mjölkmaskinerna, va, på den tiden. Och skulle då klockan 5 vara ute eller 6 på morgonen och mjölka kor, va, även om man hade 10 barn som låg och grät inne eller hur det var. Så fanns det ingen pardon i det fallet.
Och kallt var det på vintrarna.
Ja, det var då barn hade de med. Ibland fick de då stänga in de här små barnen i någon kalvkätt eller så. Så att de inte kunde komma runt och ut och ramla i dyngränder och tydligt. Va? Så att det var oerhört jobbigt. Va? Och den här mjölkningsplikten som var i samband med det kallades ju också för den vita piskan.
Jaha.
Så att många har fått slita väldigt ont i det sammanhanget. Men ute i vanliga bondgårdar så var det ju oftast bondhustrun och så som fick ikläda sig den här rollen och hade mjölka och piger de hade, så att säga.
Men när du var liten, då hade ni mjölkkor här, eller hur?
Ja, vi hade mjölkkor fram till 1965, så sålde farsan och jag dem.
Hade ni såna här mjölkmaskiner hela
Men
tiden?
Vi hade, farsan köpte mjölkmaskiner här redan när han kom hit, och så att där handmjölkades det aldrig, va? Utan
redan
det gick till de här mjölkmaskinerna, man då gick och bar de här tunga hade.
Jag kommer ihåg hur de såg ut 25, och så var det ett lock 25, med de här spenkopparna eller vad man ska kalla, som man sa slurp, så satt de på dem där.
Pulsatorn som det kallades, som låg om takten i de här vakuumryckorna, så att säga.
Det. Men på den tiden var man väl tvungen att mjölka efter, som det hette?
Ja, det gjorde man ju också då, för man var noga att ta vara på sista dropparna, men det rationaliserades ju bort sen. Det förekom på 30 och kanske på 40-talet då. Tyresö gård hade det, de hade 60 kor här uppe då i lagen vid kyrkan, den är nu borta och ner brunnen. Men där var det då en dam som ju var mjölkerska, hon hade då att eftermjölka korna och så. De hade mjölkmaskiner och de var tre gubbar, lagårdsgubbar så att säga i lagen. Och så var det då den här damen då som hade eftermjölkning och också då att diska mjölkmaskiner och alltihop. För det var ju noga med hygien och den biten va. Och där var hon nog bättre än gubbarna skulle jag tro.
Ja, det skulle jag tro också. Gubbarna höll sig till maskinerna då.
Ja, lagårdsförmannen här, Ante Karlsson, han kallades för Kokalle. Och så att säga, man gick ju och drev korna nerifrån Tyresö kyrka upp till golfbanan nu i Fnysken.
Ja,
på dagen fick de gå och beta där uppe, så att i min barn och tidigare ungdom så kunde man nu möta korna på vägen. De gick alltid ut med ena sidan i en lång rad 60 kor. Och sen så att, gick lagårdsförman först då, den som hade hand då, och sist i allmänhet och hans hund hette väl Topsy. Ja, han hade en liten hund där som var bodde i lagen mest där också. Och det var det som gick fram och tillbaka då på dagen. Jag tror inte det var så jävla bra för mjölkproduktionen, men ändå, de fick ju motion.
De var inte så feta, det skulle inte vara fett kött på den tiden.
Nej.
Ja, nej, men de kanske blev spänstiga, jag fick fina muskler.
Ja, de bodde nog egentligen bra av det. Va? Så det var nog inget större fel i det. Va?
Men du, tillbaks till Lubby, fåren då, är de kvar?
Fåren är kvar, tack gänget här, och men kommer att försvinna innan jul här.
Och ja. Katterna finns kvar?
Ja, vi har några huskatter och sen finns det några ungkatter som vi har.
Ja, jag träffade en här nyss.
Ja, de är väldigt snygga att se på.
Ja, det är de. Höns har ni lite kvar också?
Några höns finns kvar där, men de fasas ut nu. Alltså.
Oj. Men du, har ni haft hund här på Utby någon gång?
Ja, vi hade hund i min barndom här. Trevliga hundar, stora svarta hundar, korsningar på Newfoundland och schäfer var de egentligen.
Aha, stora präktiga saker.
Hundar. Ja, det var stora hundar, men det var trevliga hundar. Men sen hade vi ingen hund under ett antal år här, men sen så var det de som hade jakten och arrenderade här nere i reservatsskogarna, kan man väl då säga. De var en direktör från Stockholm och de hade ett par jakthundar och drever då som de kom hit under, om inte vi kunde ha här på Udby. Så då byggde stoppen sån här folla till hundarna, hundgård, och de var här så att tills de så att säga dog. Men så att sen farsan tog en valp efter den där tiken som vi hade här, och så han hade en jakthund och drev över ett antal år. Och sen fick han en hund utan släkting nere i Småland som var mycket, mycket intresserad jägare och hade köpt en fin avelshund egentligen. Men ena foten satt lite snett på honom, så han blev inte godkänd för avel, men var en rasande duktig jakthund. Och den hunden, han var här till han blev 16 år faktiskt, och han bodde ute i kojan hela tiden och så. Och gick man ut och rastade honom och sånt, så korsade man ett rådjursspår, så blev han vansinnig. Va? Så att, det var också sitt med, men han hängde med länge, och i sista åren när vi hade honom så hade jag väl sagt att vi skulle skaffa oss en vallhund, och det där tog ju barnen fasta på, så att var man ju tvungen att köpa en vallhund. Så vi köpte en vallhund av finstammen, sån här nya seländare då, border collie, lite större, släthårig, som hette Pack. Och han kom sen, han var i 15 år, så att Jag hade sagt till barnen att han får bo i lagården och så, men det sa de, han ska inte bo i någon lagården. De grejade korgkvickt och hade honom i ett hörn i köket där bodde. Han var en allmänt känd hund där på trakten, för han var vänlig vid alla och ibland rymde han och så här, och man fick hämta hem honom och olika. Han var allmänt omtyckt också, han gick och snackade med folk som kom förbi och sånt. Ja.
Du, var det självklart för dig att ta vid här när din far slutade? Att bli bonde?
Ja, det blev det. Jag gick hem efter avslutad realskola och började hösten 49. Var det ju då man liksom började jobba, eller sommaren 49 om man så säger. Och sen var det liksom naturligt att hålla på med det, så att jag fortsatte med det här, och det är väl det intresset som slog igenom då och lite annat, för att man säger hösten efter så gick jag och blev medlem då i SLU som det hette, Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund, och höll på att säga på den vägen är det, va? Och året efter 1952 i januari så fick jag mitt första ordförandeskap då i en sån här SLU-avdelning i Stockholm här, de södra förorterna. Och sen har det liksom fortsatt med det här politiska delen då hela livet, va? Den befinner jag mig faktiskt fortfarande i.
Ja, jag tänker inte prata något om dina kommunala uppdrag, det kan andra så mycket bättre. Men en liten kul grej är att vi har upptäckt att du kände min pappa.
Ja, jag träffade din pappa vid några tillfällen. Ja. Sådär, va? Ja. Sen läste man ju artiklar han skrev.
Ja,
och sådär,
han jobbade så i tidningen Land.
Ja, ja. Så att det var den Håkan där som var den som startade Land.
Ja, just det. Håkan Rydell.
Håkan Rydell, ja. Och han, så det var ju kompis till mig. Så att när det svängde om då för Centern i valet 58, då kom vi in några stycken. Jag valdes ju in här i Tyresö och andra, Knut Nilsson i Haninge och Håkan i Järfälla bodde han.
Ja.
Han blev centerfullmäktigeledamot där och så vidare. Mm. Så att ja, man lärde känna dem. Så vi har faktiskt en bunt kvar liggande här i museet med den här mycket kända delen då, nämligen buskbilagan utav,
jag vet.
Ja, som vi var en veckaklocka då när det gällde igenbuskningen på det svenska landskapet.
Mm, mm. Ditt historiska intresse, när vaknade det?
Det har jag alltid haft med mig.
Ja, det verkar så, för du vet så mycket om din släkt bakåt och hur de hade
Jag vet redan, jag som liten grabb frågade min morfar om hur det var tillbaka i tiden och så vidare. Va? Så att det har hängt och det har jag liksom insupit med. Jag var bra på historia i skolan, tillhör de här som liksom är då historia och geografi. Va?
Ja. Ja. Det märks, du kan göra årtal och allting.
Ja, jo, det har jag liksom varit. Och så har jag rört mig i den miljön hela livet också. Så att jag har alltid haft, när det gällt det här, både politiskt och allt, men jag har alltid haft en väldigt bra kontakt med landsantikvarier och museer och andra museer och nordiska och hela gänget. Va? Så att det var ganska fritt inkörsfot.
Uddby, det låg under Tyresö slott, godset som du brukar säga. Och det var gårdarna här runt Arbysjön, var det också gårdar under godset?
Ja, alla här ute tillhörde godset. Godset tillbaka i tiden hade ju allt, de ägde ju hela kommunen så att säga. Kumla herrgård hörde också till.
Ja, ända bort Österhaninge tror jag de
ägde. Ja, det fanns, och Skarpnäck har hört till
också.
Så att det har naturligt hört till Tyresö som har varit ett stort gods egentligen. Va?
Mm.
Det som har varit värt pengar i Tyresö har ju varit vattenkraften då.
Ja,
energidelen. Att man har legat så nära huvudstaden och haft så pass höga fallhöjder och så pass mycket vatten som bra vattenflöde, det har ju gjort det värdefullt då för sådana i Stockholm då, och speciellt kvarnhistorierna var ju då redan från 1400-talet inne, men sen har det varit så oerhört mycket andra former av industri så att säga. Inte industri i dagens bemärkning eller lite tidigare där det har stått 1000 man och gjort någonting, men den mer hantverksmässiga svenska industrin som pappersbruk har vi ju haft i Tyresö i 250 år och jag tror man skulle kunna ställa sig fråga så skulle man inte få ett enda napp i centrum en hel dag på att det har funnits pappersbruk i Tyresö, va? Men så är det ju. De första svenska sedlarna trycktes ju på papper från Tyresö.
Alltså från Tyresö just?
Ja, så att, redan på 1600-talet. Va? Så att det har varit starkt och sen har det då funnits en massa andra då industri. Men kvarnar och pappersindustrin, olika stampar då av olika dignitet och sen krutbruk vid Nyfors. De var ju de
stora
krutleverantörerna.
Stort industriområde där vid Nyfors.
Ja, de tidigare på 1500-talet då var de ju starka på krutsidan där. De gjorde 7 ton krut om året och så vidare. Där. Så att det är svårt att se det, men för att industrimiljöerna är ju oftast bortrivna. Överallt i Sverige.
Det här måste höra mer om det här med gårdarna. Sen var det torp under godset också.
Ja, det var en torp.
Hur valde man det där? Satte godsägarna och valde ut den här lagom storlek för en gård?
Det gällde ju att plundra folket. Så att men de tog det i etapper. Så torparna här runt olika, de fick göra dagsverken för sitt.
Ja,
så att de hade oftast då 4 eller 5 dagar, kanske 6 dagar i veckan som de skulle göra mansdagsverken. De hade ett antal kvinnodagsverken också som skulle göra, det berodde lite hur landgodsen fungerade. Så att då fick kvinnorna också, de skulle leverera olika delar, en del fisk och de bodde så till, men annat som bär och annat, till exempel man funderat över, för jag har sett i kontrakt då, att man skulle leverera flera liter smultron då till här på köket och sådana här. Då tänkte man, vilket jävla jobb att få ihop det om det nu inte växte några smultron det året, va? Och sådana här saker.
Så det
man hade vägunderhåll med, man skulle hålla också vissa bitar på vissa vägar och sånt som ålåg och så här. Så att godset förde ut sina kostnader och arbeten på de här. Så att,
det var ju så smart var, gjort.
Ja,
från
och då
deras
var
sida.
Det som man hade ju egentligen inte några som direkta arbetare, utan det var först senare här som kommer systemet i mitten på 1800-talet med statarna. Och tidigare så var det ju torparna som jobbade på själva godsjordbruket då, det stora. Och hade då att infinna sig där klockan 5-6 på morgonen och jobbat
så
sina
de betalade in natura kan man säga.
De betalade med sitt arbete.
Ja. Men sen, de odlade lite på sina åkerlappar också. Fick de behålla det själva?
Ja, de hade torpet hemma och då hade de en eller ett par kor. Och kanske någon häst också. Och några får och höns och gris och sånt här. Så de hade det att livnära sig på, så betyder ju då det. För de hade den delen att de kunde äta sig mätta.
Och så odlade de sin egen säd och
så. Ja, de odlade lite spannmål och sådana här
så
grejer.
Så fick de mjölk.
Så att det var till att överleva på. Det här diskuterades i staterets början. Där det fanns kritiker som menade att statssystemet var fel. Bland annat Per Sahlström nere i Vårdingen, riksdagsman. Som ju var den som var mycket stor inblandning i svenska folkskolans tillkomst. Och att alla barn skulle lära sig skriva och räkna och läsa. och inte bara läsa katekesen som präster och andra fördrev. Va? Mm. Så att det var ju en stor strid om det. Va? Men så att säga, torparna hade det på det här sättet. Och då menade andra att det var bättre att de var torpare än statare. Va?
Ja.
Och det brömde hade upp i skrifter och annat då redan på 1840-talet.
Statarna var ju livegna.
Ja, de hamnade, många av dem hamnade ju mycket av misär här. Och stateriet var värst här runt Stockholm och i Skåne. I Mönsterås där föräldrarna kom ifrån, där var ju, även om de var statare, så var de ju människor. Och de var med i de här församlingarna och nykterhetslogerna. Även de söks ju upp av det när folkrörelserna kom. Va?
Mm.
Och då var de mer jämlika och så vidare även med andra.
Mm.
Så det hade en stor betydelse. Men på den gård min morbror arrenderade 1924 i Upplands Väsby, så var det en bedrövlig anblick.
Hörde, jag tänker på Alstorp, det var ett båtsmanstorp. Det lydde inte under godset då?
De var ju indelade i rotar och det var ju 4 båtsmanstorp på Tyresö och de tillhörde ju flottan då. Mm. Och skulle ju ner till Karlskrona för utrustning.
Men de behövde inte leverera in någonting till godset?
De var ju ofta, var ju de här så att säga soldaterna, de hade ju, var ju hantverkare av olika slag och sånt va.
Mm.
Och så de höll på och gjorde sånt, men de jobbade också här, så hörde ju det här till, det kallades ju Ulby båtsmanstorp också. Och här så fick väl soldaten eller den båtsmannen gick nog och jobbade egentligen här. Utgjorde del av arbetskraften på Ulby. Ja, när han är i sommartid var inte var inne då så att säga på de här övningarna de hade. Så att där låg ju en skillnad i det. Va?
Mm. Sen låg det ett litet torp, det finns bland annat stenhögar kvar nu, där i Blåsipsbacken, ganska nära
Västerdal. Ja.
Just det, det hette
ja.
Men det.
Jo,
var ett torp.
Ja, det var ett uppodlat torp. Och det står ju minnesstenen han reste där och på att han över 1866 då byggt och odlat. Han heter Sundgren.
Ja, just det.
Ja. Och han var stalldräng här på Ubby och odlade upp det där. Jag tror han hade kommit från Lidingö till Ubby här som stalldräng. Mm. Och byggde upp det där torpet och samtidigt byggdes ju det här huset på andra sidan vägen här. Och bryggstugan också där nere, det där är nästan precis. Så att, och då var det en arrendator här som hette Vidblad. Anders-Erik Vidblad här på Ulby. Han var arrendator här mellan 1862 och 1882. Då flyttade han till Sätra gård i Mälarhöjden där.
Där ju en stor gård.
Den var större gård, ja. Mm. En annan dignitet. Han var en mycket driftig man, va. Och han ägde även Ersta gård på, som låg ut på Årstafältet där stora saluhallen och det där är.
Jaha.
Ja, den hade han också. Han hade ägde Östberga och han ägde en gård i Vallentuna. Han plockade ihop. Han kom medellös egentligen någon gång då, han var född på 1830-tal och till Södertörn ifrån Närke. En Viby församling där och jobbade så upp, gifte sig med en bondflicka här från söder, från Västerhamninge var det väl. Och så han, som 30-åring kommer han till Ulby här och han bygger om det hela och han tillhör de där som då bygger ut mjölkproduktion och alltihop det här, tar vara på möjligheterna och så.
Nu tittar jag på klockan. Det känns tråkigt att behöva avbryta dig, för jag tycker det är så väldigt intressant. Jag har så mycket mer jag vill prata med dig om. Idag hade jag också tänkt fråga dig om din barndom, hur det var att leva här då. Men det får vi ta vid nästa tillfälle.
Det kan vi göra, ja.
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 Tack ska du ha, Erik.
Tack
du. Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Där Erik Magnusson pratar om djuren på Ulby gård, nu och förr. Och lite annat. Du kan också lyssna på det här programmet på webben tyresoradion.se. Jag heter Gunnela Grell Lundgren. Hej då!